Det enda som krävs för att ondskan ska segra är att goda män inte gör någonting.
Radio Mises, avsnitt 88. Det är den 24 september och vi har Martin Eriksson från Bubbla med oss i studion. Tjena Martin!
Tjena!
Jag tänkte det skulle vara kul att ha med dig här, för du var ju med på sista Freedom Fest och hade ett alldeles strålande tal.
Tack så mycket. Tack, det var fantastiskt kul att vara där. En stor ära att bli inbjuden och prata på just Freedom Fest tycker jag. Väldigt, väldigt roligt att vara med i Radio Mises också.
Mm. Ja, det var många som kommenterade på ditt tal. Det följde liksom ett tema på den här Freedom Festen, att det var ju människor som gjorde saker. Och kan man verkligen säga om att du och Sofia gör. Ni gör ju verkligen någonting för frihetens sak och försöker också leva på det.
Ja, nej men visst, vi försöker hålla igång och göra mer än bara prata och skriva och sådana saker. Jag måste säga att det var häftigt på Freedom Fest just med det här med temat. Som jag förstod det så var det inte helt och hållet avsiktligt från början. Men det blev ju verkligen en stark röd tråd genom talen. Och Freedom Fest brukar ju vara, som jag uppfattar, väldigt hög intellektuell nivå. Men också lite teoretiskt, akademiskt och sådär. I år kändes verkligen, det kändes väldigt annorlunda och för mig väldigt inspirerande.
Mm, ja, roligt. Var det något av de talen som du hörde som du tycker var särskilt intressant?
Ja, alltså jag tycker den här diskussionen som Joakim tog upp sitt tal är jätteintressant. Dels att prata om enklaver och att, liksom att leva utanför samhället, men också att visa på att det räcker inte bara med att det är en libertariansk enklav, utan man måste tänka på mycket andra saker, de här kulturella frågorna. Måste ha ett större perspektiv. Och jätteintressant att höra till exempel om Orania i Sydafrika som han berättade om. Och jag tror att det är en jätteviktig diskussion att ta upp, så att det var nog mitt favoritföredrag.
Ja, vad roligt. Ja, det är lite ovanligt. Den här kulturbiten är ju någonting som libertarianer ibland, vad ska man säga, inte tar i eller inte förstår eller inte tänker på.
Men ni är duktiga på det på Misesinstitutet tycker jag.
Ja, jo, vi försöker göra det. Det leder mig in på en annan fråga förresten faktiskt. Bubbla, när det började hade jag alltid en känsla av att det var något sånt här vänsterlibertarianskt projekt. Men ja, sen med tiden så har det utkristalliserat sig till att vara någonting annat. Mm. Har jag missförstått det, eller är det så det har blivit?
Ja, jag skulle inte beskriva riktigt på det sättet, men man kan säga att Frihetsfronten startade, eller förlåt, Bubbla startade som en spin-off från Frihetsfronten delvis. För att jag och Sofia var aktiva där, och de flesta av dem som var med i början i redaktionen liksom värvade vi från Frihetsfronten, delvis Fremoderata studentförbundet och sådär, bara för att det var de som vi kände bäst. Så därför så kan jag förstå att man fick ett sånt intryck från början. Men jag själv har aldrig varit vänsterlibertarian på det sättet. Jag har varit liksom mer hoppian, om man säger så, under väldigt många år. Så att, och över tid då, så visade det sig att de redaktörer som var mest intresserade när arbetet utvecklades, liksom, så gick vi mer och mer mot en högerlinje, kan man säga. Men jag har alltid haft de uppfattningarna, och det var starka grundläggande idéer från början. Men så kan man säga också att Bubbla är ett big tent-projekt. Vi försöker inte stå för liksom en viss typ av libertarianism eller sådär, utan vi är öppna för alla olika typer av libertarianer med vissa gränser. Jag menar, vi vill inte ha någon sån här bleeding heart libertarians eller sådär, va. Men sen är det väl så att det har utvecklats. Det har kanske blivit mer, lite mer tonvikt åt det hållet, lite mer renodlat. Och det kanske har att göra med, ja, jag känner att jag har blivit mer frispråkig. För jag har märkt att de grejerna tas emot mycket bättre än vad jag hade trott från början. Så vi har märkt att det är populärt, vi har fått lite mer råg i ryggen. Och sen så har väl jag och Boris i Radio Bubbla också haft en sorts gemensam intellektuell resa liksom, och diskuterat om många ämnen och kommit till slutsatser under 2 års tid. Och den utvecklingen har väl gått lite i en sån riktning.
Mm. Om du nu skulle sätta en etikett på dig själv, vad skulle du kalla dig då?
Ja, det är så knepigt det där. Men jag kommer ju från början från ett mer anarkistiskt håll. Snarare än ett liberalt håll eller ett konservativt håll. Så att jag har väl sett mig som anarkist mycket längre än jag har sett mig som libertarian. Men sen så är jag libertarian i den viktiga bemärkelsen att jag har dedikerat mig själv till den libertarianska rörelsen. Så att jag har i 17 års tid varit aktiv i libertarianska nätverk, och det jag jobbar för mer än någonting annat är att växa och stärka den libertarianska rörelsen. Sen tror jag att folk har olika infallsvinklar, kanske filosofiskt, kommer till de här gemensamma slutsatserna från olika håll. Så att jag tänker ofta på mig själv som anarkist, men jag är ju inte minst inspirerad av Mises Rothbard Hoppe-traditionen.
Just det. Boris, är han kommunist på riktigt eller är det bara en koketteri?
Nej, det är inte koketteri på det sättet, utan han har ju varit i många årtionden aktiv inom vänstern, olika vänsterorganisationer, och varit marxist och sånt där. Så att det är ju någonting som han har hållit på med sedan, ja, 70-talet åtminstone. Sen så är det så att många av de smarta människorna som var aktiva i vänstern har utvecklats i en annan riktning. Framförallt efter att muren föll, så var det många grupper, inklusive sådana, tror jag då, som Boris var involverad med, som tog en ny riktning. Det var bland annat många trotskister som blev libertarianer i början av 90-talet. Det finns till exempel i Storbritannien en tidning som heter Spiked Magazine, som är en vänstertidning. De hette Living Marxism, tror jag, innan de bytte namn till Spiked. Och de är gamla trotskister, de ser sig själva som vänster, marxister, socialister. Men från mitt perspektiv så är de mest libertarianer. Men med någon typ av liksom vänsterinriktad ingångsvinkel. Och jag uppfattar Boris som att han är en liknande typ av inriktning. Men han är fortfarande väldigt intresserad av marxistiska idéer och socialistiska idéer och sånt där. Men i hans fall så har han väl börjat konvergera mot en libertariansk ståndpunkt och kanske delvis en kulturkonservativ ståndpunkt. Så att han är faktiskt både och.
Okej. Okay. Intressant. En marxist är den kanske lite äldre skolan.
Det finns så många sorters marxister, va? Det är så luddigt vad som är marxist. Inte minst för att Marx själv var luddig och mångtydig och motsägelsefull. Så att det finns många olika inriktningar. Men jag skulle samtidigt vilja hävda att frihetliga socialister har alltid funnits. Och innan Marx, de första socialisterna, de var ännu mer frihetliga. Och det var väldigt nära förbundet med den anarkistiska strömningen som fanns på 1800-talet, inte minst. Så att det där, jag tror att det är en sidoströmning som alltid har funnits även där. Jag brukar säga ibland att det finns libertarianer i alla olika läger. Mm. Oavsett om det är som liberaler, konservativa, socialister. Du kommer alltid hitta liksom 1 eller 2% av dem som är libertarianer.
Mm. Just det. Du har ju flyttat till Malta.
Ja.
Hur funkar livet där?
Det är väldigt bra. Vi trivs ju superbra på Malta. Vi gjorde ganska noggrann research innan vi flyttade. Så att vi tittade på massor med olika länder och undersökte dem utifrån olika perspektiv. Och till slut så kom vi fram till att Malta var just nu det bästa valet för oss. Och vi har inte blivit besvikna. Vi trivs väldigt, väldigt bra här. Det är superskönt att komma loss från galenskapen i Sverige. PK-vansinnet och ett samhälle som befinner sig i en sorts slow motion-kollaps-tillstånd. Kanske inte en slow motion nu för tiden. Och folk är galna. Det är som en masspsykos som har Sverige i sitt grepp.
Mm.
Malta är liksom så långt ifrån det som du kommer i Europa nästan. Saker och ting utvecklas ganska långsamt här. Folk är väldigt konservativa. Katolicismen är enormt viktig för allting som händer i hela samhället. Så att det är ett mer normalt land, skulle jag säga. Det är mycket mer så här normalt och konservativt land. Så det är det bästa, tycker jag. Så finns det en massa andra saker, som att det är billigt att leva här. Superbra klimat. God mat. Folk är väldigt vänliga. Jättelätt att fixa bra bostäder. Fin arbetsmarknad om man är lagd åt det hållet. Särskilt för skandinaver som är väldigt eftertraktade. Det finns massor med fördelar och så gott som inga nackdelar.
Mm. Men det är billigt om man vill komma dit och besöka och sådär. Kostar inte skjortan?
Nej, prisnivån är liksom mycket lägre än den svenska. Och om man vill spara pengar så kan man absolut bo billigt. Det finns många alternativ. Du kan hitta en relativt billig lägenhet på Airbnb, eller du kan bo på något hostel eller billigt hotell. Det finns verkligen hela skalan. Men definitivt så är de billigaste alternativen mycket, mycket billigare än i Sverige.
Och det är ingen sån här värdegrundsextremism, statlig värdegrund och värdegrundsdelegationer och sånt där som man behöver akta sig för.
Ja, de har en värdegrund här, men den är lite annorlunda eftersom den är den katolska kyrkan. I övrigt så ser man inte så mycket av det där. Jag hörde talas om att någon biskop här på Malta gick med i Pride-tåget i år.
Mm.
Men det var tydligen ganska kontroversiellt och tidningarna skrev om det och sådär. Men man slipper där helt och hållet. Det finns inte ens tillstymmelse till det där. Och framförallt ingenting som är påträngande eller som man förväntas delta i. Så just den mentala friheten är fantastisk. Och det är såklart inget som är unikt för Malta. Det är snarare nästan unikt för Sverige och några till länder. Att det är så skruvat, va. Men på Malta slipper man det där. Det är jätteskönt.
Hur är det med, för de som har barn, hemskolning? Är det tillåtet?
Hemskolning är i praktiken helt tillåtet för expats. Om du är maltes så får du inte hemskola. Men om du är expat så bryr de sig inte. Utan du gör vad du vill med dina barn.
Mm. Så där. Vad anser du om den här, jag måste fråga, Althögen?
Mm.
Denna samling av, ja, det går knappt att säga till en ideologi. Det är väl en strömning av tankar och idéer.
Ja, det är väl den första frågan som man måste ställa sig. Vad är egentligen alternativhögern? Hur kan man ringa in och definiera den? Och där finns det väl flera olika infallsvinklar. Men till att börja med så själva ordet alternativhöger syftar ju på att det är en alternativ form av höger. Det är alternativ till någonting.
Alternativ till Moderaterna och alternativ, ja, till
till republikanerna i USA, den etablerade så kallade högern. Och menar, från ditt och mitt perspektiv så skulle vi förmodligen inte ens tänka på dem som höger i någon bemärkelse alls. Men om man är trötta på dem som kallar sig höger så skapar man något nytt och så kallar man det för alternativ höger. Så det är väl en ganska grundläggande bemärkelse av ordet. Och i den bemärkelsen så kan man ju säga att libertarianismen är en alternativ höger som alltid har funnits här. Som egentligen inte har så mycket att göra med den här nya strömningen. Men vi har ju alltid varit ett alternativ till den urvattnade, degenererade så kallade högern. Så på det sättet så är det väl jättebra att folk börjar. Jag tycker det är väldigt bra att folk använder ordet höger och försöker ta tillbaka det ordet och fylla det med någon vettig innebörd. Jag är inget stort fan av de som försöker återerövra begreppet liberal från Folkpartiet. Men däremot tycker jag det är en bra idé att plocka upp ordet höger. Så det är väl toppen. Sen så verkar väl alt-right handlar väldigt mycket om, man säger, identitetspolitik eller omvänd identitetspolitik. Så man har en reaktion på politisk korrekthet och vänsteridentitetspolitik som man svarar på med en egen identitetspolitik. Och där kan jag tycka att det blir ganska problematiskt. Även om det finns många bra poänger och det kan vara som en kamp som är värd att föra och det är väl för min del, det är väl helt okej att ha den typen av intressepolitik. Men jag kan tycka att perspektivet blir lite smalt. Och folk som ser sig själv som alt-right kan jag känna ofta missar de större perspektiven. Och även till exempel ekonomiska frågor. Det är någonting som jag pratar lite grann om, att alternativhögern verkar sakna en koherent ekonomisk analys. Och då finns risken att man bara blir en sorts kulturkonservativ sosse. Om man inte kan ta ett mer djupgående perspektiv och ha en mer radikal kritik av staten till exempel.
Mm. Jo, det är risken det.
Vad tycker du själv? Du skrev en artikel på Mises.se för ett tag sedan om att libertarianismen och alternativhögern har saker att lära sig från varandra.
Jo, det står jag vid. Det som jag nämnde tidigare så tycker jag libertarianer har ibland en utopisk syn på världen, va? Hur man ska kunna skapa fria samhällen. Och det var lite grann det du pratade om, Joakim, också, att det behövs en typ av kultur. Människor tyr sig till människor med liknande värderingar. Det är helt naturligt. Och det är väl libertarianismens, eller de som praktiserar eller som hänger sig till libertarianism kanske är svaga på den punkten. Sen tycker jag allt högen, de är naturligtvis, de har ju någon typ av idé om en kultur och det är deras styrka. Men det som du säger, ekonomin har man inte alltid stenkoll på. Även om det är många libertarianer som har, som de säger, gått vidare till den alternativa högern. Men det finns liksom, jag tycker mig kunna se lite grann av en fara också med den här allt högen, att den blir för kollektivistisk.
Mm.
Så att även om jag uppskattar mycket det de gör, jag kan sympatisera mycket av det, så står jag nog kvar i konservativ libertarianism själv.
Alltså en gemensam bekant till oss sa någonting till mig för några veckor sedan som jag tyckte var väldigt intressant, nämligen att han uppfattar inte alternativ högern som radikal alls, utan han tycker bara att det är en halv mesyr, och libertarianismen är en mycket mer radikal idé. Så att det här är personer som liksom, de kanske har kommit halvvägs på något sätt. De har börjat ifrågasätta vissa sanningar, börjat kritisera samhället på vissa punkter, men de har liksom ännu inte fått upp ögonen för massa andra viktiga saker. Så det är väl någonting, så jag tror ju definitivt att alternativhögern har väldigt mycket att lära av libertarianismen. Men åt andra hållet, jag tror att alternativhögern har fått väldigt mycket genomslag och kunnat fånga människors uppmärksamhet på ett intressant sätt. Och det är definitivt någonting som vi kan behöva lära oss av. Men jag tänker lite kring de här kulturella frågorna. Som du har nämnt då, att där kanske vi har någonting att lära oss av dem. Jag tycker vi är väldigt bra på de frågorna också. Men om man läser till exempel Hans Hermann Hoppe, som är kanske liksom den största, viktigaste nu levande libertarianska tänkaren. Han har ju skrivit jättemycket om det här, och jag tycker otroligt stringent. Och också mer djuplodande och mer generaliserbart än det som alternativhögern håller på med. För det handlar inte om liksom intressepolitik för en specifik grupp, utan det handlar till exempel om att människor ska kunna segregera sig själva och leva på olika sätt som en generell lösning. Och det handlar inte specifikt om, liksom, om vita europeer, utan det är en lösning för alla människor. Så jag tycker att vi har ganska bra perspektiv där som alternativhögern skulle kunna lära sig av. Och jag vet att många av dem också är sofistikerade och inser att som den franska nya högern till exempel. Jag har förstått att de tänker ganska mycket i termer av att vita europeer ska kunna leva på sitt sätt, och muslimerna i Frankrike ska kunna leva på sitt sätt, och den andra gruppen ska kunna leva på sitt sätt. Men jag tycker det är en punkt där vi är ganska starka.
Sant. Många libertarianer ska kunna lära sig lite grann Hoppe, helt enkelt, skulle man kunna säga.
Ja, definitivt så borde libertarianer läsa mer Hoppe. Det är jätteviktigt, och det finns nästan som en liten hoppofobi. Mm. Även bland folk som har varit libertarianer i många år. Jag tror bara att de har inte läst hans verk. De förstår inte hur otroligt stringent och djuplodande och kraftfullt det är, hans idéer.
Nej, alltså jag tycker det här är en grundbult i ett civiliserat samhälle. Det är att man segregerar sig efter sina intressen och sina värderingar. Det här med integration har aldrig varit... Jag vet inte vem som har hittat på det där. Det finns väl någon historia bakom det där, men det är någon typ av utopi som inte fungerar. Vad är det för fel med att man bor med de som man litar på? Och sen kan man ju handla med alla runt om hela världen, och man kan träffa folk och man kan besöka. Men varför måste man bo med människor som man inte förstår sig på, som man inte känner sig trygg omkring och så vidare?
Men det är någon sorts väldigt typisk modernistisk idé, va? Någon sorts liberal, humanistisk, kosmopolitisk idé om att alla människor är egentligen lika och ska kunna beblandas med varandra och ha ett gemensamt samhälle och sånt där. Det är en ganska stark ideologisk idé som jag därför tycker är viktigt att man skjuter in sig på och kritiserar.
Mm. Ja, jag håller med. Jag tänkte vi ska prata lite grann om det som du pratade om på Freedom Fest. Lite frihetliga strategier. Du pratade mycket om företagande som en väg till att bli dels personligt fri och dels bygga frihetliga nätverk av företagare och ersätta staten egentligen på några av dess kärnområden.
Ja.
Man kan liksom inte förvänta sig att den dagen staten försvinner, som vi hoppas, så ska allting annat bara snabbt poppa upp, utan vi behöver inte vänta, vi kan bygga redan nu.
Ja, från mitt perspektiv så är det någonstans mycket mer väsentligt att titta på alternativen och försöka skapa alternativen. Annars blir det en helt och hållet negativ och lite tom idé, att vi ska bara ta bort massa saker, men vad ska komma istället? Och delvis så blir det som ett magiskt tänkande, att marknaden löser alla problem. Och det kan påminna mig lite grann om hur socialister brukar prata om att vi behöver inte tänka så mycket på alla detaljer kring hur ekonomin ska funka och sånt där, för att men det ordnar sig. Bara folk är fria så kommer de liksom sluta sig samman i kommuner och fixa det här. Nu har vi mycket bättre teoretiska skäl till att tro att marknaden är en väldigt god kraft för att organisera saker. Men jag tycker det är en väldigt intressant idé att börja bygga alternativ här och nu. Men det har ju också att göra med att det är inte någonting som man gör bara för samhället, utan det måste ske i harmoni med att man gör saker för sig själv. Och det är ett perspektiv som jag tenderar att ha, att frihet är en mycket mer personlig fråga än vad vissa människor tycks tro, som ser frihet enbart som ett sorts samhällsfenomen eller ett juridiskt fenomen.
Mm. Ja, dessutom har det den fördelen att man skapar exempel. Människor vill alltid se exempel. Det här med frihet är en fråga om tro. Tror jag att det här kan fungera? Eller är jag rädd för att det inte ska fungera? Ju fler exempel man ser på saker som faktiskt fungerar, när man ersätter våldsmonopolet inom olika saker, desto större tro kan människor ha på att det här faktiskt kan vara någonting.
Ja, det är A och O. Det finns ingenting som sätter folk i rörelse så mycket och får folk att göra saker, som att faktiskt se någon annan göra det. Och gärna också om man kan se tydligt hur de har gjort det.
Mm. Har du några exempel från Malta där saker utförs mer fritt än vad de gör i Sverige och det fungerar?
Ja, definitivt. Alltså, det är kanske det största och viktigaste exemplet, och det är väldigt viktigt också från en svensk horisont. Det är ju, man säger, i Sverige har vi den här välfärdsstaten och idén om välfärdsstaten som ska ta hand om människor och lösa problem när folk är fattiga, när folk är sjuka. Det finns en välfärdsstat på Malta också. Det är lustigt nog, med tanke på låga skatter de har, så har de ändå en så här, ganska välfungerande typisk europeisk välfärdsstat. Men de har också en annan institution som gör enormt mycket här, nämligen kyrkan. För att väldigt mycket av samhällets hjälp till fattiga människor till exempel går via kyrkan. Så att istället för att du går på socialbidrag, du behöver inte gå på socialbidrag på Malta i många fall, därför att om du har svåra ekonomiska problem så kan du få hjälp av kyrkan.
Mm.
Och det är någonting som jag vet till exempel att folk kommer förbi vårt hus här ganska ofta och knackar på och samlar in pengar. Och det är ofta sådana här projekt att hjälpa fattiga maltesiska familjer organiserat av kyrkan. Så det är en jättestor verksamhet här. Och jag vet inte hur många det är som får hjälp på det sättet. Men jag gissar att det är ganska många med tanke på hur mycket vi ser av den verksamheten bara omkring oss. Utan att på något sätt söka upp den. Så att här finns ju kyrkan som en enormt viktig kraft i hela samhället. Och de gör alltså massor med olika saker. Och mycket av det de gör är sånt som kyrkor gjorde i Sverige förr i tiden. Men som det nu är liksom överflödigt, kanske man ser det som. Och definitivt liksom inopportunt. För att nu är idén att staten ska göra allt det här. Och vad håller du på med något privata initiativ och välgörenhet och sånt där, har väldigt låg status i Sverige. Men på Malta är det fortfarande kyrkan som ansvarar för väldigt mycket av det här.
Det var ju väldigt mycket så i Sverige också innan reformationen, när Gustav Vasa stängde alla kyrkor, sjukhus och skolor och såna saker. Så ja, utfördes det mesta av sånt där i kyrkans regi, katolska kyrkans regi. Ja, det är intressant att det går om man vill. Och det är problemet med statliga, med välfärdsstaten, den tränger ut privata och hederliga initiativ. Det är inte så mycket lönt att göra någonting när folk, ja, det finns enklare sätt att få hjälp.
Samtidigt kan man tycka, från vårt parti kan man tycka att bara fortsätt göra det. Fortsätt göra alla de här sakerna ändå, och jag tycker att det är vägen framåt. Till exempel att kyrkor börjar ta liksom mer socialt ansvar och hjälpa folk med problem och sånt där. För att på sikt då göra staten överflödig. Men samtidigt så finns det ju en ekonomisk mekanism som är väldigt lätt att inse, att självklart kommer den typen av verksamheter minska i omfattning när staten går in och tar folks pengar i skatt och sen säger att det är vi som ska göra de här sakerna. Mm. Men vad gäller den här frågan att det går, i Sverige så är folk förvirrade och säger, men hur ska vi klara utan välfärdsstaten och allt det där? Men det där är inget mysterium, för det är ett nytt fenomen. Välfärdsstaten och den här moderna megastaten har bara funnits sedan i förrgår. Den är liksom mindre än 100 år gammal. det sättet att styra samhället. Så att under hela den mänskliga historien, innan första världskriget, så har det funkat på ett annat sätt. Och det har såklart alltid funnits problem, olika problem i olika tider och olika samhällen. Men många av de här grundläggande sakerna som folk tycker är liksom mystiska och hur ska vi klara utan staten, de har alltid fungerat. Människor har bara löst de här problemen själva och kyrkan och andra institutioner har kunnat hantera. Så att hela historien innan säg år 1900 är bara ett levande bevis för att det är fullt möjligt.
Ja, precis. Och jag tror att som du säger så är det här att välfärdsstaten är nog en parentes i historien. Den är snart i konkurs. Så vi kommer återse att man kommer behöva ta ansvar mer för sina egna, sin egen familj, sina grannar och så vidare.
Jag gillar din optimism.
Ja, alltså jag det finns ju folk som blir deprimerade av att staten går i konkurs. Och jag tycker det är precis det vi vill. Vad är problemet? Vi får bara se till att vi kan ta hand om oss själva istället.
Jag bara undrar om de kommer släppa greppet om samhället bara för att de är bankrutta.
Ja, vi får se. Ja, det är som i Sovjetunionen mot sluttampen där. Det var den svarta marknaden som gjorde att folk överlevde. Det kommer att vara samma sak här. Man kommer för sin överlevnads skull förmodligen behöva runda staten, vare sig den vill eller inte.
Ja.
Bra. Vad har vi mer att säga om frihetliga alternativ och strategi? Några andra favoritområden som du har som du skulle vilja se mer?
Alltså, det är ett jättespännande ämne som jag tänker mycket på och pratar om och skriver om och sådär. Det var därför jag gjorde det till ämnet då när jag blev inbjuden att prata på Freedom Fest också, för att jag tycker det är så intressant och viktigt. Men om vi inte pratar om vilka seriösa strategier vi har, vilka långsiktiga strategier vi har, vad är det då egentligen vi håller på med? Sitter vi och käftar på internet och kanske gör någonting bra för oss själva, men vi måste ju ha en djupgående strategidiskussion. Och det finns ju en hel del att diskutera, men en sak som är, tycker jag, som ett gissel för libertarianskt framåtskridande, det är allt prat om politik, allt fokus vid politiska strategier. Att man hoppas att Moderaterna ska bli lite bättre, eller vi ska starta ett nytt libertarianskt parti, eller hoppas Gary Johnson gör bra ifrån sig i presidentvalet. Så det finns ju fortfarande ett väldigt starkt fokus, skulle jag säga, på politiska strategier. Och definitivt så är det ju så alla riktigt välfinansierade projekt tänker, som frimarknadstankesmedjor och sånt där. De är alltid inne på marginella policyförändringar i riktning mot kanske avreglering och sånt där. Men jag tycker det är väldigt problematiskt, för det är svårt att visa på några mer omvälvande positiva förändringar som har kommit ur den typen av politiskt arbete. Snarare verkar det, enligt min uppfattning, vara så att allt politiskt arbete tenderar att hela det politiska systemet har en så stark tendens att gå i en mindre frihetlig riktning. Att jag tror att vi måste liksom skärskåda till att börja med, men sen bryta upp från den typen av tänkande och lägga politiska strategier bakom oss.
Ja, det känns som ett recept för besvikelse det där, att hoppas på att bara vi får en bättre politiker så kommer allting bli bättre. Det har ju knappast hänt hittills, i någon större omfattning i alla fall.
Nej, det har aldrig hänt, och dessutom så måste man tänka ett steg till och fråga sig, vad är det som påverkar politiken? Vad är det som styr politiker förutom deras egen intresse, kanske korruption, röstmaximering och sånt där? Men vad är det som gör att politiker ibland byter uppfattning och gör mer positiva saker? Men att säga att under 80-talet till exempel så var det delvis en våg av avregleringar och annat som hände. Vissa positiva utvecklingar efter Reagan och Thatcher och sånt där. Men vad var det egentligen som låg bakom den tidsandan och den trenden? Och jag skulle säga, jag tycker det är en ganska viktig poäng, att om någonting sånt kan hända i politiken, att politiken går i en lite mindre negativ riktning ett årtionde, då beror det på att det har hänt ganska stora saker i kulturen som gör att det är möjligt, att det är opportunt för politiker att gå åt det hållet. Så att i Sverige till exempel så var en hel del avregleringar och sånt där som genomfördes av Socialdemokraterna. Men det berodde inte på att det var libertarianer som hade gått in i det socialdemokratiska partiet och börjat lobba för nyliberal politik eller sådär. Utan det var ju andra saker som hände runt om i samhället. En reaktion på vänsterns enorma liksom landvinningar under de tidigare årtiondena. Det fanns intensiva lobbyingkampanjer från Svenskt Näringsliv. Man påverkade kulturen ganska brett, vilket gjorde att de socialdemokratiska politikerna, de kunde i vissa fall förespråka mer frihetliga lösningar bara för att tidsandan var sån. Så att om man vill påverka politiken och göra den bättre, så tror jag att man måste jobba på ett kulturellt plan och påverka mycket större och mer grundläggande saker runt omkring. Och om man kan lyckas med det, så kommer man inte bara ha väckt många människors medvetande, utan dessutom så kommer man få vissa politiska förbättringar på köpet, om det ens är möjligt.
Mm. Precis. Och sen så är det ju ibland så att ekonomiska realiteter, jag brukar säga det, att det är egentligen det är de som sätter stopp för politiken. När pengarna tar slut och staten inte längre har pengar till diverse saker, då finns det inget annat att göra än att avreglera. Och jag tror att det var en del sådana saker som låg bakom också. Verkligheten kom i kapp.
Ja, definitivt.
Bra. Något speciellt område som du är intresserad av som skulle behöva uppfyllas av frihetliga entreprenörer?
Alltså, det finns egentligen hur mycket som helst.
Åh, förresten, jag måste ställa en fråga här. Uh-huh. Parentes. Sofia kandiderade ju till Moderaterna här för några år sedan. När vi pratade
ja,
nu.
Centerpartiet.
Hon kandiderade till riksdagen
för Centerpartiet i förra valet.
Just det. Kommer vi få se henne i nästa val kandidera igen?
Nej, det kommer vi inte få. Tack och lov. Sofia har experimenterat med ganska många olika sätt att vara aktivist och verka för frihet. Och vid den här tiden så hade hon en idé om att hon skulle ge politiken en chans och testa om man kunde förändra från insidan och utforska och sådär. Hon var med i en ganska relativt rimlig del av Centerpartiet och Stureplanscentern, som var ganska libertarianskt orienterad och sådär. Men hon sa faktiskt hela tiden, hon sa liksom från början av sin kampanj och innan dess också, att det var ett experiment, hon kallade det för en hon skulle försöka göra en politisk värnplikt och se om man kunde åstadkomma någonting på den vägen under en tid. Jag tror att hon insåg en bit in i personvalskampanjen att det nog inte var särskilt fruktbart alls. Mm. Men det var ett experiment och som hon också har pratat om och skrivit om sedan dess, så är hon inte intresserad av att testa igen.
En nyttig erfarenhet helt enkelt.
Ja, jag tycker för all del inte att det är helt fel. Jag menar, om någon är en väldigt duktig aktivist som Sofia är, så tycker jag att vi kan använda deras energi bättre än att de sitter i riksdagen. Men med det sagt så jag ser inte som en nackdel att det finns folk inne i systemet som propagerar för mer frihet. Men de kanske kan sakta ner degenereringstakten lite grann i alla fall, eller dra uppmärksamhet till frihetliga idéer. Men det är inte som att det nödvändigtvis är helt bortkastat. Utan snarare skulle jag bara säga att de bästa människorna ska vi försöka hålla utanför politiken. De som har verklig potential att göra stora intressanta saker. Sen så skadar det inte om det finns folk som sätter sig i riksdagen och häckar heller. Men jag tycker Hanif Bali till exempel, han gör ett bra jobb. Han drar mycket uppmärksamhet till vänstergalenskap och en del bra saker. Han är inte bra på alla sätt. Men jag tycker det är ändå roligare att Hanif Bali sitter i riksdagen än att någon slumpmässig sosse-moderat sitter där.
Mm. Jo, absolut. Bra, då stänger vi den parentesen. Jo, vi pratade om några ytterligare områden som du tycker behöver fyllas av frihetliga entreprenörer. Så avbröt jag dig sen.
Ja, det finns ju. Jag nämnde i det pratet på Freedom Fest så nämnde jag ju ett antal olika områden. Jag pratade det som alternativ media såklart. Och det tycker jag är ett jätteviktigt område. Och det är någonting som jag inte tryckte på så mycket i pratet på Freedom Fest, men som är värt att påpeka, det är att det finns fortfarande ett enormt vakuum inom mediasfären. Det finns en enorm törst bland folk efter att få rimlig nyhetsrapportering, alternativa perspektiv via bloggar, lyssna på podcast som inte är finansierade av LO och allt vad det är för någonting. Så att det finns Bubbla och Mises.se och massor med libertarianska bloggar och sånt där. Men fortfarande så finns det en enormt stor oexploaterad nisch här. Så det tror jag är ett av de mest fruktbara sakerna man kan syssla med. Att syssla med media i vid bemärkelse, och det kan ju vara liksom hundratals olika typer av saker. Det blir alltid väldigt individuellt beroende på vad den som gör ett visst projekt har för intressen och sånt där. Men jag hoppas att vi får se många fler bloggar, många fler podcasts och mer medborgarjournalistik. Folk som skriver eget material, undersöker saker, intervjuar människor. Så det tror jag definitivt är ett väldigt, väldigt fruktbart område. Och det är också fullt möjligt att tjäna pengar på hålla på med alternativmedier. Just för att efterfrågan är så stor. Och folk tenderar också att förstå hur viktigt det är, hur värdefullt det är. Att man får alternativa perspektiv. Framförallt på internet då, som en kontrast till liksom Bonnier och Schibsted och alla pressstödsfinansierade societidningar och allt vad det är för någonting. Så det tycker jag definitivt är värt att framhålla. Så att om det är någon som lyssnar på det här som har någon idé om att starta en blogg eller en nyhetssajt eller en podcast eller någonting, tveka inte utan gör det. Och om du har några funderingar kring hur du ska göra, om det finns någon bit som du inte har listat ut, hör av dig till oss som håller på med det. Skriv till mig på martin@bubb.la. Jag hjälper gärna till. Det finns massor med andra människor som hjälper till. Så det hoppas jag att vi får se mer sådana projekt. För det är också ganska lätt att göra. Jämfört med att starta ett nytt land mellan Serbien och Kroatien, som Vitjedlika håller på med, så är det väldigt lätt att starta en blogg. Och det finns liksom libertarianska bloggare med tiotusentals återkommande läsare som har väldigt mycket impact.
Det är faktiskt spännande tider. När man tänker på hur det såg ut bara för några år sedan mot hur det ser ut idag. Våra idéer blir de attraherar allt fler människor. Är det någonting som du har märkt också i er aktivism?
Ja, enormt mycket. Alltså, jag började bli aktiv som libertarian 1999. Och då uppfattade jag alltså libertarianska idéer som väldigt, väldigt obskyra och impopulära. Idag skulle jag säga att situationen är helt dramatiskt annorlunda. Framförallt i världen i stort, men även i Sverige. Alltså libertarianska idéer har blivit mycket mer populära, men mycket mer välkända bland folk. Själva ordet libertarian är inte längre totalt okänt och obegripligt för folk, utan det är många som fattar vad man säger om man använder det ordet. Men man ser också en massa andra trender som är superintressanta. Till exempel att folk som inte är libertarianer, det kan vara så politiker eller kanske en mediekanal och sånt där, har börjat kalla sig för libertarianer fast de inte är libertarianer, därför att libertarianismen har gått rykte och hög status. Så det är ett sätt att marknadsföra sig själv, att felaktigt hävda att man är libertarian. Och hade man sagt till mig eller någon annan libertariansk aktivist för 15 år sedan att om 15 år så kommer folk att kalla sig libertarianer fast de inte är det, bara för att libertarianismen har så gott rykte, då skulle jag ju ha garvat. Jag skulle garva att jag inte trott en sekund på det. Men så är det idag. Libertarianismen har blivit väldigt populär. Den har väldigt mycket momentum, som man säger på engelska. Det kommer en massa unga, nya människor hela tiden som vill engagera sig och göra saker. Folk sprider spontant ordet på skolor och fikarum och allt vad det är för någonting. Och i och med Ron Paul-fenomenet 2008, så var det som en explosion. Som jag upplevde det. Alltså då började det ta fart något helt otroligt. Och folk över hela världen började vakna upp av Ron Paul-kampanjen. Startade massa nya projekt. Och sen dess har vi sett massor med nya stora organisationer som har skapats. Driftiga nätverk. Och till exempel Students for Liberty. Som startades, tror jag, 2010 i USA. Och nu är världens absolut största libertarianska organisation. Med avdelningar med studentgrupper då. På universitet, på alla världsdelar. Och, så jag tror att det har liksom byggt upp långsamt, och sen i och med Ron Paul så exploderade det. Och nu ser vi fortfarande väldigt stark liksom, positiv trend i hur många som känner till våra idéer, hur många som intresserar sig för dem, nya aktivister som ansluter sig till våra projekt. Så definitivt är det extremt goda tider just nu för libertarianismen.
Mm. I Sverige har vi det lite speciella med helt fantastiskt starka politikerföraktet som jag tycker växer varje dag, med den totala inkompetensen i ledningen för landet. Det är en av våra bästa tillgångar, måste jag säga.
Jag vet inte om svenska politiker är sämre än andra politiker eller om de är mer föraktade än på andra ställen. Men definitivt så är det en tillgång var man än befinner sig någonstans. Så är en av våra starkaste resurser faktiskt att våra motståndare är så otroligt dåliga.
Precis. Det ser man ju bara på Sverigedemokraterna. De behöver egentligen inte göra någonting förutom att inte vara med de övriga. Och så växer de i opinionsmätningen.
Det kan man säga lite grann det som vi har gjort också, det som libertarianismen har gjort. En av fördelarna med libertarianska idéer är att de är så tydligt åtskilda från andra idéer. Men till skillnad från Sverigedemokraterna, jag har svårt att skilja Sverigedemokraterna från de andra riksdagspartierna. Jag vet inte vad som är skillnaden.
Nej, men, inte heller, men vanliga människor de tycker att det finns en viss skillnad där. Då, som inte är libertarianer, de tycker att det här är något annorlunda. Och de andra föraktar jag så mycket så då kan jag lägga min sympati på SD då.
Men som en jämförelse så går det knappast att blanda ihop libertarianska idéer med några typer av etablerade politiska idéer. Och jag tror att det är en enorm långsiktig styrka. För att vi kommer under många årtionden ha den här fördelen av att vi inte är dem. Vi väldigt tydligt inte är etablissemanget och politikerna och PK-media och degenererade akademiker och de här människorna.
Just det. Nej, det är goda tider faktiskt. Det, absolut.
Men det finns ju olika typer av strategier. Jag nämnde nyss Liberland. De försöker skapa ett nytt land. Och sånt där händer ju också väldigt mycket. Vi har New Hampshire till exempel. De har Free State Project i USA där de flyttade dit tusentals libertarianer. I Jokins föredrag på Freedom Fest fick vi höra om några andra exempel också, till exempel Orania i Sydafrika som jag tror att det är många som inte har hört talas om. Och de verkar vara ganska libertarianska även om inte det är huvudpoängen för dem, utan att det är snarare sån här afrikaner-enklav. Men det finns många fler såna här exempel. Det är ganska många länder nu som startar ekonomiska juridiska frizoner, avsätter en liten bit av sitt land där man inte har lika mycket regleringar, behöver inte betala lika mycket skatt för att locka dit företag. Så det pågår ju också ganska storskaliga projekt runt om i världen. Seasteading finns och börjar komma igång. Jag såg häromdagen att Seasteading Institute i USA har varit i franska Polynesien och träffat deras president, premiärministern, halva regeringen, för detta president. Så de har verkligen så hög nivå kontakter nu med franska Polynesien för att börja bygga saker. Och där har de då en nyckelfaktor som är att franska Polynesien, de tror att deras öar kommer att försvinna i havet på grund av global uppvärmning och att havsnivåerna stiger. Och oavsett vad man tror om det så är det en väldigt positiv sak att de tror det. För det innebär att de tittar på seasteading-teknik för att de tror att de eventuellt kommer behöva det för att kunna bo kvar i samma områden när deras öar inte finns längre. Så jag menar, överallt så händer det såna här saker, och eftersom jag hela tiden hittar nya såna här projekt som jag inte kände till sedan tidigare så förutsätter jag att det finns ytterligare ett dussin såna här superintressanta projekt som jag aldrig hört talas om, även om jag letar aktivt efter dem. Så att även på en global nivå med de här stora jätteambitiösa sakerna så händer det saker som är jättestora och som såvitt mig anbelangar inte ens kan jämföras med vad nu till exempel vänsterkrafter håller på med, förutom att de ibland liksom har tagit över ett helt land med Venezuela eller någonting och kör en socialistisk agenda. Men som en gräsrotsrörelse, som en decentraliserad rörelse som gör olika sådana här projekt så är vi otroligt mycket på frammarsch om man ser det som en sammanhållen rörelse, vilket jag tycker man kan göra.
Även i Sverige pratar ju man om ekonomiska frizoner, invandrarområden och sånt där som har svårt, utanförskapsområden. Ja. Så att tanken här är väl inte helt främmande, fast det ska nog mycket till innan det blir någonting här då.
Ja, vi får se, vi har ju också en embryonisk lobbyorganisation, Svenska Fristäder, de som tidigare kallade sig för OFUS. De har ju, det är ingen jättestor operation bara, men de gör ändå en del saker och försöker positionera sig för att vara en sån här, ja, men som jag förstår då, som jag uppfattar deras idé, att lobba för ekonomiska fristäder i Sverige. Så att till och med här så finns det en litet nätverk som jobbar för de idéerna. Så det där tycker jag också är en väldigt intressant aspekt, och alla de här sakerna är hög risk. Jag menar, förmodligen så kommer det inte bli ett Libertopia i Liberland. Men att det ändå finns en liten sån sannolikhet gör att jag verkligen håller ögonen på det och då försöker göra någonting för att hjälpa till.
Mm.
Men det är egentligen inte de här sakerna som jag tycker är mest intressanta. Just för att det är hög risk, det kanske händer någonting väldigt långt fram. Men om du sänker ner massa arbete och tid och pengar i till exempel Liberland-projektet och sen så slås det ner av Kroatien till exempel, då har du förlorat väldigt mycket. Men det finns andra strategier som är mycket mer fruktbara på kort sikt samtidigt som de erbjuder möjligheter att åstadkomma långsiktig förändring. Så det som jag tycker är mest intressant, det är ju ännu mer decentraliserade strategier som man kan säga nästan personliga, strikt personliga strategier, saker som man kan göra för sig själv och sin familj för att vara friare här och nu. Och jag tror också att det är det mest kraftfulla man kan göra på lång sikt, därför att genom att själv leva fritt och visa andra människor att det är möjligt hur man kan göra det på olika sätt, på så sätt så inspirerar man andra människor att värdera sin egen frihet, söka sin egen frihet, bygga sin egen frihet. Och om vi kan få tusentals, tiotusentals, hundratusentals människor att slå in på ett sånt spår, att jobba för sig själva och sin egen frihet, då tror jag att vi kan få en enormt kraftfull, decentraliserad frihetsrörelse.
Jag har ju funderat över det här med frihet i några år nu. Och jag tror att min slutsats är att frihet är decentralisering. Du kommer alltid ha någon som basar över ett område eller som är ledare eller, och så vidare, va? Men ju mer decentraliserat du kan göra det, desto mindre problematiskt blir det här ledarskapet. Och desto mindre risk har det att det blir värdegrundsbaserat dårhusbygge igen. Ja. Så att det du säger här är, jag tror att det är oerhört viktigt med den här decentraliseringsprincipen.
Jag är ju egentligen anarkist, alltså jag tror just på decentralisering. Decentralisering och autonomi är de två nyckelbegrepp som jag hela tiden återkommer till i mitt eget tänkande och som jag bygger saker på. Jag tycker ju egentligen att frihet är ett sorts liberalistiskt nonsensbegrepp. Jag tycker att det är mycket mer kraftfullt att prata om decentralisering och som jag gillar att prata om autonomi. Och som jag ser det så betyder inte de här orden samma sak. De är besläktade, de hakar in i varandra. Men egentligen så betyder de olika saker. Och jag tycker att decentralisering är det mest exakta och det viktigaste begreppet.
Mm. Ja, jag håller fullständigt med faktiskt. Du pratar om betydelsen av nätverk. Att man ska försöka skapa sig nätverk med till exempel företagare eller med sina grannar eller och så vidare. Jag tror att det här är också en väldigt, väldigt viktig sak. Att man lär känna människor i sin omgivning. Man har goda band med sina släktingar. Så man kan hjälpa varandra vid behov. Och ja, att man har ett begruppst eget sociala nätverk. Och trygghetsnätverk.
Ja. Det är absolut...
Ja.
Förlåt, fortsätt.
Nej, men jag tänkte, för det här om någonting kommer ju behövas, att man kan hjälpa sig, att man känner ansvar för andra människor och speciellt de i sin egen närhet. Ja, det är en decentraliseringsstrategi.
Ja. Jag tenderar att tänka på det, göra den här distinktionen mellan frihet och autonomi. Frihet är ofta någonting som definieras i negativa termer, det är frihet från någonting. Och i många fall så ser man på frihet som egentligen som en någonting juridiskt, att frihet är när staten har stiftat en viss lag och bestämt att man får inte göra det här mot en individ och staten ska garantera vissa rättigheter och sånt där. Och det där är ganska abstrakt, det är ganska långt från en människas individuella liv, och man kan ju definitivt känna sig själv väldigt ofri och begränsad även om man har formell frihet. Och omvänt så kan man ha ett väldigt fritt liv och uppleva att man är väldigt fri trots att det finns lagstiftning som är ofrihetlig eller förtryckande. Men om man istället ser till autonomi, alltså självstyre, självägande och självtillräcklighet, då kommer man, tycker jag, närmare pudens kärna. Och delvis därför att autonomi är ett sorts positivt frihetsbegrepp. Där man måste se till vad man faktiskt vill. Och att man skaffar sig den frihet man behöver för att göra det som man nu råkar vilja göra. Vilket ju är väldigt individuellt såklart. Men frihet för dig är en sak, frihet för mig är en annan sak. Det beror väldigt mycket på vad vi är intresserade av. Vad vi vill åstadkomma som personer. Men det som är gemensamt för alla typer av liksom frihetsdrift och en önskan att utveckla sig själv och livet för sig själv och sin familj, det är att man måste vara stark. Man måste vara stark, ha resurser, vara självtillräcklig, inte vara beroende av andra människor som kanske har helt andra idéer än om själv om vad som ska göras. Så därför gillar jag det här mer, om man kan säga ett positivt frihetsbegrepp. Som jag då gillar att kalla för autonomi. Men då handlar det ju om väldigt grundläggande saker till att börja med. Att vara självständig och självtillräcklig. Och det gör med praktiska saker, hur man lever, hur man arbetar och tjänar pengar. Och de här praktiska sakerna i livet liksom. Att till exempel att ha bra relationer med sina grannar. Kunna samarbeta med sina grannar om olika saker. Det där kan ge en enormt mycket ytterligare möjligheter som man inte hade annars.
Ja, jag vet inte om du har bott på landet någonting. Men där fungerar det faktiskt i mångt och mycket så. Man byter en planka mot en halv gris eller man byter tjänster. Och, ja, man löser. Man är också mera, man har mera självförtroende i att man kan lösa problem själv. Eller man kan lösa dem med hjälp av sin granne. Man inser att man behöver inte Stockholm helt enkelt. Men det tenderar, enligt min erfarenhet, vara så att bor man i stan så är man lite mindre, har man sämre självförtroende på vad man själv kan klara av och mindre förtroende för att man kan klara av saker med hjälp av sina medmänniskor.
Ja, det är också berättigat, va? För att de flesta människor som bor i städer, de har inte de färdigheter, de insikter, de resurser som behövs för att klara sig. Så att det är också rimligt att de har sämre självförtroende. Mm. I många fall. Men definitivt, jag menar, det är en väldigt bra poäng om landsbygden, för att ibland så blir det en diskussion som låter som att det vi pratar om, frihet, är någonting nytt och någonting exotiskt, någonting som vi kanske kan skapa i framtiden och sånt där. Men på många sätt handlar det egentligen bara om att gå tillbaks till hur saker och ting alltid har varit. Det är ofriheten, det är den stora staten som är undantaget. Det är det som är ett nytt och artificiellt fenomen som vi har haft nu i några årtionden. Men många människor lever fortfarande väldigt mycket som de levde förr i tiden. Som människor har levt i alla tusentals år. Till exempel om man åker ut från städerna så är det mycket mer så på landsbygden. Jag vet till exempel att jag själv har huvudsakligen bott i städer. Uppväxt i Uppsala, bott i Stockholm länge och sånt där. Men jag vet när jag åker ut och hälsar på släkten som bor i Västmanland. De lever ju på ett helt annat sätt. De samarbetar mycket mer. De känner sina grannar till exempel och samarbetar mycket mer. De har också mer kontakt med den egna släkten och hjälps åt med saker. Och de bygger sina egna hus till exempel. Någonting som jag tycker är väldigt imponerande och intressant och fruktbart. Och för mig är det lite exotiskt som stadsunge att man bygger sitt eget hus. Men egentligen är det världens mest naturliga sak. Det har människor gjort i alla hundratals och alla tusentals år. Så att nästan alla i min släkt i Västmanland, de bor i hus som de själva har byggt. Och det är en väldigt stor och kraftfull sak på ett sätt. Men det är också en väldigt naturlig sak som folk alltid hållit på med. Och det alternativet som är undantaget, det är att inte bygga sitt eget hus, som är det moderna, konstiga undantaget.
Ja, jag gillade Patrik Sellmans tal också på Freedom Fest. Han pratade om...
Ja, verkligen.
Odling och landsbygden, och han berättade hur mycket du får för pengarna på landet jämfört med i stan. Och jag tror att det är en helt klart giltig frihetlig strategi att flytta ut på landsbygden om man vågar.
Jag tror att det är ett jätteviktigt och egentligen nödvändigt steg. För att om man inte är självtillräcklig i en fysisk bemärkelse, om man inte har bara de här fysiska resurserna, ett bra hus som man kan ta hand om själv, man kan odla åtminstone en del av sin egen mat, och man har nätverk omkring sig så man kan till exempel byta till sig mer mat som man behöver utbyte mot saker man roligt. Om man inte har de där sakerna, då är man väldigt, väldigt sårbar. Då är man i praktiken helt beroende av ett omkringliggande samhälle som ofta har en väldigt fientlig attityd och som framförallt skulle kunna ta en ännu mer fientlig attityd gentemot den. Så att vill man ha riktig frihet så måste man också tänka på de här små detaljerna som har att göra med vad som ligger på tallriken.
Företagande i Sverige, du har ju drivit företag i Sverige. Ja. Det är inte helt trivialt. Man har att göra med krångliga myndigheter och ett skatteverk som vill ha in skatten innan man ens har dragit in intäkterna och såna här saker. Och sen så kanske man inte får behålla så mycket själv. Hur ser du på det här?
Ja, det finns några saker som jag tycker är lite överreklamerade vad gäller svårigheter med att driva företag. De företag som jag har varit involverad i har egentligen aldrig haft några problem med myndighetskontakter eller regleringar, krångel. Det beror på vilken bransch man är. Jag har framförallt varit i IT-branschen och det är en nästan helt oreglerad bransch.
Ja, det är en av de sista nästan som är helt oreglerade. Ja,
det är fördelen med nya branscher att de har inte hunnit reglera dem än. Det är, med om 20 år så är det säkert annorlunda. Men så myndigheterna har jag upplevt som ganska välfungerande just i Sverige. Men det är jätteenkelt att starta ett företag till exempel. Det är väldigt lite krångel med Bolagsverket och sånt där. Utan det stora problemet i Sverige, som jag tycker det är värt att fokusera nästan all energi på det är ju skatterna. Men så vitt mig anbelangar skulle Sverige vara ett rätt okej samhälle att driva ett företag i. Om det inte vore för att skatterna är så enormt höga. Så enormt ofattbart svindlande höga. Och det är framförallt det som jag tycker är så enormt demotiverande när man är företagare. Att man får behålla mycket mindre än hälften av pengarna man drar in. Åtminstone om man har en någorlunda personalintensiv, arbetskraftsintensiv verksamhet. Så är det en försvinnande liten del av pengarna som ens kunder vill betala en för ens arbete som man faktiskt kan behålla och återinvestera i sin personal, i utveckla verksamheten på olika sätt. Mm. Så att det är ju, man bär en enorm ytterligare börda utöver att det är nästan alltid en stor utmaning att driva själva företaget, göra affärer och ha en bra affärsmodell och såna här saker. Så att det är enormt belastande. Och sen när man kommer upp i när man har kanske ett antal anställda så kan det ju också bli väldigt problematiskt med till exempel LAS. Med regler kring anställning, att man inte får säga upp folk, man får inte skriva vilka avtal man vill med sina anställda och så vidare. Så det är ju väldigt, väldigt stora problem. Och jag för min del, jag har drivit företag, jag har också haft ett antal anställda i ett företag och sånt där. Men jag lovade mig själv vid ett tillfälle för ganska många år sedan nu att aldrig mer, jag tänker aldrig mer göra det här, jag ska aldrig mer anställa någon i Sverige, det får bara inte hända. Fine, men jag måste ha ett företag i Sverige, driva någon verksamhet och då får jag väl också betala skatt och försöka undvika det. Men till att börja med, jag ska aldrig mer anställa någon i Sverige. Det leder till så enormt dåliga saker.
Sen har jag ansvar för folks sjukskrivningar och sådana här grejer. Man bryter benet där och åker skidor i år eller någonting sånt där. Då är det plötsligt ditt ansvar som företagare.
Ja.
Se till att de har mat på bordet fast de inte bidrar någonting.
Ja, då får man liksom ett extra ansvar för de anställda. Och då är det omöjligt till exempel att säga upp dem. Ja, de är sjuka och de har sådana problem. Och det kan ju vara en enorm black om foten och det skapar också väldigt stor potential att missbrukas. Och det är inte ovanligt att, framförallt då det kanske större företag, att folk tar ett jobb för att direkt kanske sjukskriva sig eller bli föräldralediga eller såna här saker. Det funkar ju bara för att staten reglerar och tvingar på folk olika typer av regler och begränsningar kring hur man får skriva avtal. Men så allt sammantaget, så även om det inte är av exakt de orsaker som folk ibland verkar tro, från mitt perspektiv, så är allt sammantaget en väldigt dålig idé att driva företag i Sverige. Men jag förstår att vissa människor gör det och det är inte fel i alla lägen. Men till exempel ett fall som många nämner som i samtal med mig, det är att det låter ju bra allt det där med att starta företag på internet och flytta utomlands och sånt där. Men jag har den här gården som jag ärvde från mina föräldrar och som min farfar och min farfars farfar har plöjt den här jorden i generationer och så vidare. Så att jag kan inte bara liksom göra mig av med det och flytta. Och jag fattar det liksom. Och till exempel om du har någon sån gammal verksamhet som du är en del av eller något annat sammanhang liksom, som du har svårt att bryta upp från. Då kan det ju vara så att man har goda skäl att vara kvar i Sverige. Och då får man hitta vägar runt det. Och min erfarenhet är väl att det är svårt. Du kan alltid ta juridiska risker, göra olagliga saker. Men om du inte vill ha den typen av potentiella problem, så är det ganska svårt att komma runt i Sverige. Att man betalar väldigt mycket skatt om man har anställda som är mer än liksom bara några få anställda i ett litet familjeföretag eller sådär. Så kan det snabbt bli ganska, ganska problematiskt. Så att mitt tips till folk brukar ju vara att om du inte har något specifikt skäl som binder dig just i Sverige, fundera på andra lösningar. Till exempel en mer geografiskt oberoende typ av business. Eller flytta från Sverige om du är intresserad just av att driva företag.
Hur har du gjort med bubblan rent praktiskt? Kanske inte vill avslöja alla hemligheter, men kanske kan säga någonting.
Nej, men bubbla är lite så här kringflytande, icke-inkorporerad. Det finns inget liksom bubbla AB eller något sånt där. Så att bubbla är egentligen ingenting. Bubbla är bara ett namn och en internetdomän och lite mjukvara. Men det finns inget företag eller något sånt där som så här, bubbla är inkorporerat. För att det behöver man ofta inte.
Men för bankkonton och sånt där så måste du väl ha någon typ av något nummer av något slag?
Ja, men Bubbla har till exempel ett bankkonto i Sverige. Det fick vi genom att registrera en ideell förening. För vi behövde vid ett tillfälle att ha ett organisationsnummer. Så gick vi och registrerade en ideell förening. Och då får man ett organisationsnummer och man kan också öppna ett bankkonto i föreningens namn. Och det här var i vårt fall var just att vi behövde ett bankkonto i Sverige för att ta emot pengar. För att vi hade donatorer som ville göra liksom lite större donationer och som var mer bekväma med att göra det via bankgiro. Så då skaffade vi en sån lösning, men den föreningen den gör ingenting och den spelar ingen särskild roll förutom att den gör att vi har ett bankkonto som vi kan ge till folk. Mm. Det är inte så att vi har liksom möten i den föreningen och fattar beslut för bubbla och sånt där, utan det är mer en formalitet. Så att sådana saker kan man ju alltid ordna. Men sen är det också det att jag är företagare så många år. Sofia är också en entreprenöriell typ. Så att vi har ju företagsprojekt av olika slag på sidan om. Så att om vi behöver till exempel ett företag som kan agera som en juridisk person för att göra någonting, så har vi sådana möjligheter tack vare våra andra verksamheter. Sen tror jag att Bubbla kanske blir ett mer formellt företag, kanske någon gång under nästa år. Att vi faktiskt sätter upp Bubbla till exempel som ett bolag, ett aktiebolag på Malta. Kanske om vi vill ta in investerare i projektet eller om vi vill göra andra mer storskaliga saker. Men vi är inte riktigt där än att det är ett problem att Bubbla inte är ett företag. Men kanske att det kommer liksom så här Corax Limited, Malta-baserat företag under nästa år.
Hur går det med Corax förresten? Den internationella versionen av Bubbla.
Ja, det kan ju inte säga att det varit någon sån här liksom explosionsartad, fantastisk succé så här dags. Så vi har bra tillväxt, som en organisk tillväxt. Vi får hela tiden mer följare på Facebook och besökare på sajten och Twitter och såna här saker. Men det har väl inte liksom exploderat riktigt än. Däremot så har vi med ganska många liksom, folk som börjar upptäcka projektet och retweetar oss. Vi har en handfull ganska aktiva internationella redaktörer då. Folk som inte är svenskar men som jobbar bakom kulisserna med länkar och rubriker och sånt där. Och det är ett långsiktigt projekt, Corax. Det är tänkt att liksom kunna växa sakta men säkert under loppet av några år. Och sen om allt går väl så kommer det bli mycket, mycket större än Bubbla naturligtvis. Men precis som vi gjorde också med Bubbla så satsar vi framförallt på en sorts organisk, långsam tillväxttakt. Vi har inte jättebråttom. Men däremot så är det någonting som är lite grann på gång. Är att starta en engelskspråkig version av Radio Bubbla. Mm-hmm. Det var mycket genom Radio Bubbla som vi fick genomslag och mycket engagemang i Sverige. Det är många som säger att det är liksom det mest intressanta Bubbla-projektet av olika saker vi håller på med. Alltså, vi ser inte det som det mest centrala egentligen, Radio Bubbla, utan mer som en spin-off eller en sidoverksamhet. Men det är ofta det som får folk hookade och som drar in folk i projektet och gör att folk blir benägna att donera pengar och sånt där. Så därför tänker vi att om vi kan starta Radio Korax, så kommer det förmodligen vara ett bra sätt att få lite bredare genomslag och lite mer engagemang, att lyfta det från bara kanske en nyhetssida i mängden och sånt där. Så att det är någonting som jag hoppas att vi kan dra igång under de kommande månaderna. Och helt enkelt börja göra ett snarlikt program som Radio Bubbla, fast på engelska. Som då förmodligen kommer heta Radio Korax, men det är inte bestämt.
Måste ni hitta nytt folk till det här, eller är det ni själva som ska dra i det?
Nej, vi måste hitta nytt folk, och det är naturligtvis den absolut största utmaningen. Mm. Att hitta folk som låter bra, som är smarta, som är politiskt pålitliga och sådär. Vi har ganska många bra människor som anmält intresse, och vi testar lite grann, och vi kommer snart börja spela in testavsnitt. Vi kanske inte släpper dem publikt, men vi kommer börja spela in på prov i alla fall. Kanske att jag kommer med ibland i några avsnitt, men framförallt så hoppas jag att det ska vara nya människor. Ja, människor som vi känner och har känt i flera år såklart. Annars skulle vi förmodligen inte lita på dem och driva det projektet. Men från radiolyssnarnas perspektiv så kommer det vara nya förmågor.
Mm. Jag tänkte vi ska avsluta med att nämna några av de frihetliga projekt som faktiskt pågår i Sverige och som bubblar upp lite här och var. Givetvis har vi då Misesinstitutet. Mm. Vi har Bubbla, Korax. Vi har den gamla Frihetsfronten. Ja. Vi har lite mindre nya projekt som Skattestöld på Facebook till exempel.
Mm.
Projekt Moberg som digitaliserar gamla frihetliga böcker och texter. Svenska författare.
Det är ett av de absolut ballaste projekten som pågår i Sverige just nu, tycker jag.
Ja. Alltså,
super exalterande verkligen.
Ja, det är jättehäftigt. Man kan ladda ner de här böckerna då helt gratis sen. Ja, i sin läsare av olika slag, e-böcker och sånt. Till exempel så den som en av de första han började med då, det var ju den här Svenska folkets frihetsstrider, tror jag den heter, va? Av Alfred Kempe.
Just det.
Oerhört intressant. Tre böcker, väldigt intressant. Det visar att frihetskampen i Sverige är lika gammal som staten. Och äldre än då till och med. Sen har vi Fablernas land givetvis. Vi har Frispråkig.
Mm. Det är ganska många sådana här egentligen små, vad så kallar det för, liksom, vi har bilder och dikter och vi har paintpolitik till exempel som vi kan se på Facebook. Vi har poesi för ankor och flera andra som håller på med poesi och musik och sånt där. Jag tycker det är väldigt kul att vi har en livaktig, vad ska säga, konstnärlig ådra i rörelsen. Och liksom, det är lite så här spin-off-projekt i Bubbla ibland, och ibland är det saker som händer i Ankeborg. Det finns väldigt mycket av just den typen som är kul, tycker jag.
Vi gör oss till och med oberoende av det statliga kulturutbudet, eller hur?
Ja, och det är en jätteviktig sak liksom, och jag tycker det är jättepositivt om jag kan lyssna på musik som är gjord av sköna libertarianer istället för att lyssna på popskvalet på Peter. Jag kanske inte så aktuellt mitt fall då, men det är en enorm styrka. Och jag tror att det är sånt ju jättestor skillnad på sikt. Att vi kan vara en kulturell kraft och inte bara sitta och liksom argumentera på internet.
Just det. Vad har vi mer? Vi har Egendomligt som är en slags egendomsrättsligt initiativ. Vi har det här Rothbard-institutet som publicerar någonting då och då. Diverse studentföreningar som du nämnde också.
Ja. Det finns en hel del i Sverige. Alltså, det finns folk som säger ibland så här att Sverige har ingen libertariansk rörelse att tala om. Det är bara socialism och det är ingen som vill ha frihet sånt där. Men det är precis tvärtom. Jag tror att per capita så har Sverige en betydligt större frihetsrörelse än de allra flesta länder faktiskt.
Absolut. Tom Wood som vi hade med i vår show här för något år sedan, han sa just det att förvånande mycket svenskar som lyssnar på hans podd. Och räknar man då per capita så ligger nog svenska lyssnare absolut i toppen.
Jag tror att det är så. Och de enda länder som jag kan tänka ut där jag tror att det finns en starkare frihetsrörelse, det är väl dels USA. För att frihetsrörelsen är så gammal där. Jag vet inte hur det ser ut per capita, men där händer i alla fall mycket. Och det finns ett stort libertarianskt parti och såna här saker. Men sen är det i Östeuropa. I länder som Estland, Polen och Ukraina och andra ställen. Där finns det jättemycket libertarianer. Det märker man när man åker på libertarianska internationella konferenser. Att det är alltid jättemycket östeuropeer. Och de verkar också väldigt aktiva och göra mycket saker i sina hemländer. Och det kan finnas olika historiska förklaringar till det. Alltså samtidshistoria som gör att de är extra negativa till kommunism och sånt där. Men förutom liksom USA, Östeuropa och kanske Brasilien, så tror jag att Sverige är det land som har starkast frihetsrörelse. Och vi har flera så här riktigt stora projekt. Riktigt stora, häftiga projekt som till exempel Ankeborg. Men folk är så lustiga av Ankeborg och det är långt ifrån liksom en perfekt grupp. Men det är en väldigt stor grupp. Det är en huvudgrupp med liksom 1500 medlemmar. Vilket innebär att det är liksom mer än en på 10 000 av alla svenskar som är med i Ankeborg. Vilket är egentligen helt sjukt när man tänker på det. Och sen finns det så här 100 olika undergrupper. Olika såna underborgar. Ja, och vissa av dem är väldigt livaktiga och det är ett jättestort community. Jag tror att de har fysiska träffar för ankeborgare varje vecka. Jag skulle tro att de har flera i veckan i snitt. Men det är de här olika undergrupperna då som träffas för att liksom göra konst eller träffas för att ha ett ankrave eller åka en finlandsfärja eller vad de håller på med.
Mm.
Så det är ju ett jättestort distribuerat nätverk som är så stort och distribuerat att ingen ens har koll. Ingen kan överblicka allting som finns.
Mm.
För det är väldigt få människor som är med i alla de här olika undergrupperna. Men det där är ju, tror jag, att jag har inte talat om något liknande i något annat land. Och det är något som har uppstått spontant som jag tror är jättekraftfullt. Och sen har vi till exempel väldigt duktigt Misesinstitut i Sverige. Det finns i flera länder, men jag tycker ni gör ett jättebra jobb här. Och Bubbla-projektet som nu har blivit väldigt, väldigt stort också. Så att det finns ju verkligen mycket saker som händer i Sverige. Och i jämförelse, de tidigare så var det lite grann MUF, Moderaternas ungdomsförbund, som var lite grann så här nyliberaler och skulle radikalisera moderpartiet och sånt där. Och så Fria Moderata Studentförbundet som alltid har haft liksom en libertariansk ådra, liberalkonservativa, tänker väl de att de är, men de har alltid haft en libertariansk ådra. Så det var ju tidigare så var det så att Fria Moderata Studentförbundet var de som liksom representerade svensk frihetsaktivism internationellt. Men så är det inte längre, för att Bubbla till exempel är ett större och mer tongivande och inflytelserikt projekt.
Mm.
Så att det har ju verkligen hänt också mycket, mycket senaste åren med en frihetsrörelse som växer så det knakar och frodas.
Jag tycker det är roligt med vårt lilla samarbete här mellan Bubbla och Misesinstitutet. Och vi ska se till att det växer och blir ännu mer fruktbart.
Ja, alltså Bubbla, det är inte vissa känner till det här, men kanske inte alla gör det, att Bubbla startade så långt efter Misesinstitutet, så att när vi drog igång det projektet så visste ju vi att ni fanns. Så att vi designade ju Bubbla från början för att det skulle vara ett komplement till Misesinstitutet. Så vi visste att ni gör alla de här väldigt intellektuella, teoretiska, tunga sakerna. Ni kan så här sitta en timme i Radio Mises och reda ut en komplicerad fråga och förklara nationalekonomi och intressanta artiklar som belyser alla möjliga ämnen. Det är ganska, som jag ser i alla fall, ganska intellektuellt och hög nivå på er verksamhet. Så då var ju vi fria att göra någonting annat. Då behövde inte vi alltid gräva ner oss i långa ideologiska diskussioner och nationalekonomi och sånt där. Utan då kunde vi satsa, då valde vi just mediebranschen. Men Vi har ju hela tiden sett oss själva som ett komplement till Misesinstitutet. Och nu startade Radio Bubbla till exempel, så var ju vi såklart inspirerade av Radio Mises. Eftersom Radio Mises fanns en tidigare, det var liksom den stora libertarianska podcasten. Och även där då så visste vi att ja, men eftersom Hans och Klaus och de andra gör de här grundliga utredningarna av ideologiska frågor, så kan vi fokusera på någonting annat. Och det där tycker jag har blivit riktigt, riktigt bra. Mm. Vi kan säkert samarbeta mer, hitta på mer saker, men jag tycker vi har en superbra kompletterande funktionalitet där. Men jag hoppas ju också att om det finns folk som till exempel lyssnar på Radio Mises och tycker att Bubbla verkar vara en bra grej, ta gärna kontakt med oss och se. Om ni gillar nyheter, om ni är nyhetsnördar till exempel, då har ju vi väldigt mycket att erbjuda, saker man kan göra. Men också hoppas jag att alla som gillar Bubbla kanske följer Bubbla och sånt där. Ta en riktigt noga titt på Misesinstitutet. Och om du, liksom jag, tycker att Misesinstitutet gör väldigt bra saker, se till att bli medlem. Lös ett medlemskap för att det är bra så att Misesinstitutet får lite pengar. Det är också en väldigt bra känsla om man får en sån här pin som man kan gå runt med på kavajslaget, med väldigt bra konversationsöppnare. Så vi måste också, hoppas jag, då, liksom, mer integrera och smälta ihop de här nätverken. För att Det finns folk som borde, till exempel, jag tror att vi har folk i vår sfär som skulle kunna skriva bra artiklar för Mises.se. Det är någonting som jag skulle vilja uppmuntra lite mer.
Absolut, vi behöver folk som hjälper oss, helt klart. Folk som vill översätta, folk som vill skriva eget. Och ja, allt möjligt är välkommet. Och du, Martin, föregick ju med gott exempel och tecknade ju medlemskap i Mises här under Freedom Fest. Och ett par dagar senare så betalade in samma pengar till dig för att bli medlem i Bubbla Premium. Så att pengarna gick runt.
Ja, det är vackert. Jag hoppas att under de kommande åren så kommer vi få se ännu mer samarbete. Såklart nya projekt och grupper, men vi som finns nu, jag tror vi kan konsolidera våra verksamheter och vårt samarbete. Och jag tror att det har varit väldigt bra tider de senaste åren, men jag tror att det kommer bli ännu bättre tider och ännu mer framgångar för oss under kommande 2, 3, 5, 10 åren.
Mm, absolut. Jag vet inte om du har tid att läsa böcker, men vi brukar låta våra medverkande rekommendera en bok om de har lust.
Jag vet inte, det är så svårt att rekommendera en bok. Liksom. Det beror ju på vad folk är intresserade av. Själv läser jag mest science fiction-romaner. Det är det som jag knarkar i litteraturväg här hemma. Men om jag ska rekommendera en bok som är viktig, liksom, som har någonting att göra med det här med frihet och sånt där. Då vill jag gärna säga att Democracy, The God That Failed av Hans Hermann Hoppe är en av de absolut viktigaste politiska, filosofiska verk som har skrivits senaste årtiondena. Det är en enormt viktig bok, och vill man fördjupa sig lite mer i frihetliga idéer och de radikala konsekvenserna av frihet, så vill jag varmt rekommendera den boken, Democracy, The God That Failed av Hans Hermann Hoppe.
Den där borde vi nästan crowdfunda en översättning på när jag tänker efter.
Där sa du någonting.
Vi får prata mer om den saken. Idé. Ja, det tycker jag faktiskt vi skulle ta och fundera på. Det är många som har blivit påverkade av den boken. Att våga ta steget. Martin, jag får tacka för att du medverkade. Det var väldigt kul.
Och, tack själv, det var jättekul att få med.
Jag önskar dig all lycka med Bubbla och Korax.
Tack så mycket.
Tack och hej.
Tack och hej.